Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Jag kommer snart till Umeå den 15 februari och kör stand-up. Och sen drar min och Anton Magnussons turné igång där vi besöker över 20 orter och städer i Sverige. Så gå in på gardenfors.com och kolla upp mer information om detta. Hallå! Simon Gardenfors heter jag och snart börjar min podcast Arkivsamtal som klipps av min redaktör Marcus Blomgren. Mycket nöje! Hej och välkomna till Arkivsamtal. Jag heter Simon Gärdenfors och mitt emot mig sitter Anna Axfors.
Woohoo.
Välkommen hit.
Tack.
Det är första gången vi träffas.
Mm.
Jag tror vi har setts nu i 5 minuter ungefär. Kanske ännu mindre, kanske 3 minuter.
Ja.
Sen du kom innanför dörren. Jag vet inte jättemycket om det. Jag vet att du är poet.
Mm.
Du bor i Hjärup, min hemort.
Precis.
Det ska vi prata mer om, det blir lite temat på det här. Sen tror jag att jag har hört dig i ett avsnitt av den podden som numera heter Unge Meyers Lidanden igen.
Just det, alltså för den har också gästat, ja. Jag var gäst där med Bianca. Ja.
Mm, för du är kompis med Bianca Meyer.
Ja.
Och du bor hos henne nu när du är i Stockholm.
Ja.
När du inte bor i Hjärup.
Precis.
Mm. Och det kommer bli spännande det här. Det är inte vanligt att jag har gäster som jag vet så lite om.
Nej, jag har haft en podd också med Anna Björklund, Puss Puss Podcast.
Puss Puss Podcast?
Ja.
Ah, den har jag inte hört.
Nej.
Men då kanske det är lite, alltså jag tänkte på, för när du kom in i min lägenhet så sa du, oj vad fint att du hade förväntat dig att det inte skulle vara det.
Alltså det var bara att det var så extremt fint.
Ja, men jag tänker att om du känner de två, de här Della Q-tjejerna, de har i ett avsnitt, jag tror mest det byggde på fantasier, fantasier då, att de tänkte att jag bodde verkligen som en ungkarlslusk.
Ja, jag kan ha hört detta och bara ha någon bild, men så liksom blev det så en extrem kontrast då, för att här är det ju, alltså det är som att komma in på ett hotell typ.
Mm,
har du städhjälp?
Nej, jag städar själv faktiskt.
Ja, det är ju väldigt städat.
Mm. Det är lite dammigt kanske på golvet och sånt där. Men ordningen finns där.
Mm. Och sen är det ju orangea väggar. Alltså det är väldigt så här designat typ. Mm. Orangea väggar och massa röda lampor. Och en spelautomat. Och så.
Mm, det är genomtänkt.
Mm.
Inspirerat av Steve Buscemis lägenhet i filmen Ghost World.
Mm. Jag har inte sett den.
Nej, den kan jag rekommendera.
Mm.
Men innan vi gräver oss djupare i den här konversationen så har det blivit dags för det omåttligt populära inslaget Välj drycken.
Ja, det har jag sett fram emot.
Jag tror vi börjar med det fasta inslaget. Välj drycken! Jag kan inte säga att det är den mest... jag har en del dryck.
Mm.
Det är mest alkohol.
Bra.
Imperial Stout, det är en öl av stout-karaktär.
Mm.
Jag tror inte jag har druckit den. Det är nog lite åt Guinness-hållet. Sen finns det kaffe, det finns te, det finns Malibu, Passoa, konjak, vodka, whisky, martini, rom, likör. Och för tråkmånsar och nejsägare, vatten.
Ja, men ska jag ta öl då?
Om du klarar av, alltså om du vill ha en sån, vet, Guinness-aktig öl så är det...
Jag tror, jag kan nog dricka alla öl.
Alla öl, ja. Okej. Jag tar nog lite whisky.
Mm. Det var mycket där du räknade upp som jag inte alls gillar. Alltså typ whisky och konjak och sånt. Jag gillar inte någon sprit.
Det är rätt mycket acquired taste. Men det är också för att jag har varit dålig på att jag har varit bort rätt länge, så jag har inte köpt så mycket dryck liksom, som finns i vanliga kylen. Så mest de här spritskapet som är kvar liksom, för det håller ju sig ganska bra.
Ja, det gör ju det.
Men du gillar inte stark sprit eller likör?
Nej.
Ja. Vad brukar du dricka till vardags?
Vin.
Vin, just det. Den drycken. Jag dricker
jag
ganska lite vin.
Förvånad att du inte hade det. Liksom.
Ja, jag dricker ganska lite vin. Bubbel dricker jag ibland.
Mm.
Igår så drack jag 3 öl och 1 glas bubbel.
Mm.
Du nämnde också i förbifarten att du var lite bakis.
Ja, men alltså, jag är barn varannan vecka.
Du har barn?
Ja.
Så, jag tyckte du sa jag är barn.
Nej, jag är inte barn. Jag har barn varannan vecka, och den här veckan har jag inte det. Och nu har det precis blivit 2023. Så då tänkte jag så här, ett nyårslöfte att jag skulle skaffa ett liv liksom, när jag inte har barn. Och då har det blivit att jag druckit då, när jag inte har haft barnen.
Okej, det är det som räknas som liv.
Ja. Men nu börjar jag tröttna kanske lite på det.
Redan. På att dricka vin.
Mm.
Men nu ska du på flaskan igen.
Precis.
Då är vi strax tillbaka med dryckerna kända från det omåttligt populära inslaget Välj i drycken.
Mm.
Häng med! Då är vi tillbaks med dryckerna.
Mm.
Kända från det omåttligt populära inslaget Välj drycken.
Du varnade mig att den skulle vara lite speciell, men den var ju otroligt mörk. Den här
den är ju lika mörk som Guinness ungefär.
Mm. Den smakar också lite julmust.
Ah, okej.
Okay. Och något annat.
Ja, det finns en anledning att det är just den som jag inte har druckit. Den är från Ängöl.
Mm.
Och jag fick lite dryck därifrån, men det är den som, jag är inte så inne på den typen av öl. Jag försökte som ung tonåring att börja gilla Guinness för att jag tyckte den kändes lite, det var lite tufft, det var lite dricka så svårdrucken öl. Men jag lyckades aldrig uppskatta det riktigt.
Tror jag. Nej.
Men jag har tagit en liten whisky av det japanska märket Nikka Coffee Grain.
Mm. Skål.
Skål. Mm, jag panikgooglade lite, för jag kände ändå så att jag var tvungen att läsa någonting du hade gjort. Så jag läste den första dikten som kom upp på Google.
Jaha, vad var det?
Jag kommer inte ihåg vad den hette.
Nej.
Den kändes ganska så här, den var bra tyckte jag.
Mm.
Men den kändes ganska mycket
så här. Du är säker på att det var jag som hade skrivit den? Alltså,
ja, det stod Anna Axfors.
Ja, det var det väl. Men jag bara tänker var den finns publicerad någonstans. Vad det kan vara för något.
Du är inte en sån som jag då, som googlar ditt namn väldigt ofta och kollar vilka de första träffarna är och sånt där.
Jo, men just för att jag gör det ibland så kan jag inte komma på att det finns någon dikt. Så. Jag brukar andra sidan inte googla Anna Axfors dikt.
Nej.
Så det kanske du gjorde.
Det gjorde jag nog, ja. Mm. Och det känns ganska så här stream of consciousness. Det var... det handlar lite om kärlek, lite om vardagsliv.
Intressant.
Men så när jag läste dikt och så läste jag Wikipedia-posten där det står att du enligt Svenska Dagbladet är en av Sveriges 20 viktigaste poeter.
Ja, unga poeter.
Aha,
och det var
unga.
Också några år sedan. Men det var typ så här under 40 år eller något sånt där.
Ja, okej. Okay.
Men det är ändå...
Det är ändå stort. Ja. Det är inte bara att du... Alltså, vem som helst kan ju skriva en dikt.
Ja.
Men att hamna på den listan, det kan inte vem som helst.
Nej, det känns ändå som att man måste anstränga sig lite.
Men du kallar dig poet?
Ja, motvilligt.
Motvilligt, okej.
Okay. Ja.
Det är de här författare, konstnär och poet kan jag tänka mig att är de mest belastade titlarna på något sätt. Alltså så här, jag kan kalla mig mycket. Jag tyckte komiker och rappare var lite konstigt i början att säga.
Mm.
Men att kalla sig konstnär eller författare och sånt är svårare.
Ja. Jag vet inte vad det är som är så jobbigt med. Men det är liksom, det låter lite som ett det är något som man hajar till på. Alltså om man skulle presentera sig för någon som inte alls känner en. Alltså på krogen eller någonting. Jag är poet. Det blir lite som att säga att man är filosof eller någonting.
Ja, det är ju sällan man säger det utan att man får frågan, vad jobbar du med?
Ja, nej, det kanske man inte gör. Men jag kanske borde vara lite mer stolt över det.
Alltså har du något annat jobb förutom poet?
Jag är kulturskribent också. Alltså skriver artiklar.
Mm. I vilka tidningar?
Nu skriver jag i Kvartal, en nättidskrift.
Och hur kommer det sig att du bor i Hjärup?
Jo...
Var är du från början?
Jag är från Tranås i Småland.
Okej.
Okay. Och sen så bodde jag i Malmö i typ, jag vet inte, 8 år kanske. Och sen så separerade jag och mina barns pappa. Och då behövde jag någonstans att bo. Och då tänkte jag bara att det skulle vara lättare att få boende inte i Malmö. Alltså jag stod inte inom bostadskölen och sånt där. Och jag bara kände så här... Och sen kände jag några som bodde i Hjärup. Och det såg så fint ut på Instagram.
Där. Var det från Jackriborg då?
Ja, precis. Jag bor ju i Jackriborg.
Du bor i Jackriborg. Mm. För det, när jag bodde... Jag är född 78. Du är född 90, läste jag. För jag flyttade därifrån när... någon gång på 90-talet. Alltså min familj flyttade till Lund då. Och då hade inte Jackriborg byggts.
Nej.
Men jag har ju sett, jag har varit där efterhand och sett det. Ja. Det är idag, för er som inte vet, en by eller en stadsdel inspirerad av medeltiden. Döpt efter Jan och Christer som tog initiativet till Jackriborg. Alltså Jan, jag är då, jag och Kri kommer från Jan och Christer.
Ja. Det är ju som en kuliss lite grann. Sådär. Alltså det ser ju ut verkligen som en medeltidsby.
Ja,
det men det är ju som sagt nytt. Jag tror det började byggas runt år 2000 eller något sådär.
Och jag tror det råder delade meningar i Hjärup om det är bra eller dåligt.
Ja.
Alltså om det är mer så här, ja, med kitsch kan man väl kanske kalla det, liksom att göra en sån fejkad medeltidsby.
Precis. Arkitekter och sådär brukar ju inte tycka att det är så snyggt. Liksom. Eller alltså, det är ganska dåligt rykte bland folk som har god smak.
Ja, jag tänkte, den enda jag känner som bor i Hjärup just nu, som jag vet om i alla fall, det är också en annan poet. Tommy Olofsson.
Ja, just det, jag känner inte till honom.
Nej, jag skrev till dig och frågade om du visste vem det var. Men, han var förälder då, pappa till några barn som jag och min familj lekte med när vi var små. Men sen så, ja, så är mina föräldrar kompisar med honom också. Men han,
bor dina föräldrar kvar? Nej, de bor i Lund då.
Min pappa bor i Lund och min mamma bor i Malmö bland annat. Så och jag har inte så mycket kompisar kvar som jag vet. Alltså jag umgås nog inte med någon som är från Hjärup heller för tillfället.
Nej.
Så att, jag är lite nyfiken på hur det är.
Ja, alltså det är ju väldigt konstigt för att jag bor ju då i Jackriborg. Så vet jag inte om man ska säga på Jackriborg.
I Jackriborg tänker jag.
Ja.
Alltså det är ju... namnet på en stadsdel.
Ja, men i Malmö säger man ju mycket på.
Ja, på Möllevångstorget och sånt, ja. På Möllan. Ja, just det, det gör man.
Ja.
Men det är nog kanske för att det är torg.
Ja, men när jag bodde på Kirseberg så sa jag alltid på Kirseberg.
Ja, det låter naturligt,
ja.
Ja, men i Jackriborg ska jag nog säga.
Ja, okej, okay. Vi bor i Jackriborg. Men då är ju liksom själva Hjärup, alltså Jackriborg och själva Hjärup skiljs åt av en järnväg.
Just det. Men Jackriborg tillhör väl ändå Hjärup?
Ja, det är ju, ja, absolut. Men det gör att jag är liksom aldrig inne i själva Hjärup, nästan. Men det är lite sådär...
Går inte dina barn i skolan i Hjärup?
De går i förskolan i Malmö. Så vi åker tåg.
Okej. Och det är inte så långt som man skulle kunna tro.
Nej.
Vad tar det, en kvart?
Nej, alltså 10 minuter.
10 minuter, ja. Det, så det är liksom från det korta från Skanstull och Odenplan.
Ja, precis.
Om ni bor i Stockholm.
Det är det jag tycker lite så här. Folk är liksom, varför bor du i Hjärup och så? För de tror liksom att det skulle vara jättelångt bort från Malmö. Men det är konstigare att någon bor i typ Fruängen.
Ja. Eller något.
Alltså och det tar ju längre tid att komma till
Stockholm. Det är ännu närmare till Lund från Järup. Det tar bara 7 minuter.
Ja.
Med pågatåg. Mm. Så det är verkligen som att åka 3 tunnelbanestationer eller någonting.
Ja, precis.
Jag tänkte inte på det när jag var barn att det var så himla nära. Det var, då hade man i och för sig inte råd att åka tåg själv kanske. Jag tänkte inte på att jag kunde göra det. Jag cyklade mellan Järup och Lund rätt mycket. Det tog en halvtimme.
Ja.
Som barn då, men det kände ändå, det var ändå ganska hög tröskel att göra det.
Mm. Jag har aldrig gjort det.
Men
hur var det i Järup då när du var liten? För jag tycker att allt ser så nybyggt ut där också.
Nej, jag var där ganska nyligen och spelade in en musikvideo till låten Det är Vesslan. Den finns på YouTube.
Mm.
Då spelade vi in en musikvideo i Järup.
Mm.
Jag bodde på Måns väg som ligger, jag vet inte om det.
Alla vägar heter ju så här, typ Annas väg finns det en som heter. Vilket jag brukar lägga märke till då.
Vilken gata bor du på?
Ja, men det är inne i Järup de heter så. Och sen i Jakriborg där jag bor, då heter det så här, jag bor på Hansavägen. Då heter allting, då har de döpt det till så här medeltidsnamn.
Medeltidsrelaterat.
Precis.
Mm. Nej, men det var, för jag upptäckte då att centrum hade rivits.
Alltså, ja, det finns ju inget centrum Järup.
Det fanns ju för när jag växte upp där så fanns det då ett litet centrum som var, jag tror det hette Järup centrum, vilket vi liksom lite fnissade oss för att det var liksom, man fick ta i lite för man skulle kalla det centrum. Men det var liksom en kiosk.
Ja, för det finns ju inte en endaste kiosk eller affär inne i Järup.
Finns inte det längre?
Nej.
Alltså, du kan inte köpa mjölk i Järup?
Nej, man kan inte köpa mjölk i Järup.
Oj!
Men i Jakriborg kan man det.
Ja, man
så
kan det, okej. Okay, men
så liksom får man då gå till den här medeltidsbyn om man bor i Järup. Får man gå liksom 20 minuter.
Och där, vad finns det för affärer i Jakriborg?
Ja, men då finns det liksom lite allt möjligt. Då finns det Tempo, som är en mataffär.
Okej, det är en sån som en liten, ungefär, alltså som en convenience store, om man ska säga, mer som Pressbyrå 7-Eleven.
Ja, fast storlek, ändå lite större, alltså lite mer som ett så här Coop nära typ.
Okej, okay, Tempo, okej.
Okay. Ja, och så finns det en pizzeria med rättigheter.
Ja, där har jag nog varit, där käkar vi nog när vi spelar in musikvideon, tror jag.
Ja.
Med rättigheter, så man kan ta sig en stänkare där också.
Precis. Det tycker jag ändå man kan vara tacksam över liksom, när man bor i en liten medeltidsby. Mm.
Hänger du där på pizzerian och tar en öl ibland?
Ibland,
eller vin är det du dricker?
Ibland tar jag öl. Men, jo, men ja, det tycker jag är ganska, just för att men det är väldigt mysigt att det finns.
Ja. Där. Men går du ner där då så är det liksom vissa av lokalbefolkningen som sitter där.
Men då är det mycket liksom fyllon, om man får säga så. Och alla andra människor, de går in och köper en pizza liksom, och tar med sig. Det är liksom aldrig någon som sitter där. Det är en väldigt stor
lokal.
Förutom
du och fyllon då,
exakt.
Om du inte räknar dig själv som fyllo.
Nej, det gör jag inte. Och de som jobbar där blir alltid lite förvånade.
Mm.
Alltså det är lite som sådär på 1800-talet typ, att en ung kvinna inte kan sitta själv.
Ja. Det är alltså medeltida värderingar där också.
Precis.
De har gjort allt.
Ja.
Jag tänkte bara, apropå något annat, din dialekt, det låter inte som så småländsk. Var du inte från Småland?
Jo, men jag liksom, den låter lite östgötsk, va?
Det kanske den gör. Jag bara kände, jag blev Småland, skulle jag nog ha känt igen. Men det kanske är östgötska.
Alltså, jag är ju från Tranås, det ligger på gränsen till Östergötland.
Okej.
Så det är inte småländska där, riktigt.
Nu hörde jag ändå en liten touch av det. Men det är en blandning mellan småländska och östgötska liksom.
Ja, kan man säga. Mm. Och sen så gick jag på gymnasiet i Linköping.
Mm.
Och då var det som att jag ville liksom prata som alla andra.
Mm,
så jag bredde på det ganska mycket.
Ja.
Och så fastnade det. Så att från början pratade inte jag så mycket östgötsk touch, tror jag inte.
Nej, jag gick gymnasiet, alltså jag tror det är de formativa åren är nog högstadiet gymnasiet. Och jag gick i Lund då i skolan. Så att jag tror min dialekt är nog mest lik Lund.
Ja.
Det är inte lika mycket Malmö eller Järup i den.
Nej. Hur är Järups dialekterna? För jag känner ju inte så många Järupor Så jag har inte riktigt fångat upp vad hur den låter.
Det är svårt att säga också för att då, alltså när jag har ju hört på liksom gamla VHS-filmer och kassettband och sånt från när jag var liten.
Mm.
Och då var det väl bara att jag pratade mycket grövre skånska än vad jag gör nu. Jag var ju barn då också, så det var ju mycket ljusare röst. Men och jag vet inte riktigt. Men det var en, om man ska imitera, det var det nog. Nej, jag kan nog inte imitera.
Nej, jag kan inte heller imitera dialekter.
Jag kan ju imitera grövre skånska, men jag tror inte jag snackar mer om här. Det låter mer som en sapundig Malmö-dialekt nu. Jag vet inte exakt hur man pratar i Europa, men det var nog lite grövre skånska.
Ja.
Nu har jag bott i Stockholm i 23 år.
Mm.
Så den kanske har slipats bort på grund av det också.
Jag trodde ändå du hade bott typ i Malmö, kanske, de senaste... Eller nyligen.
Mm, på grund av dialekten.
Ja, men jag vet inte, jag bara fick för mig att du...
Ja, men kanske en liten del av Malmös comedy-scen också.
Ja.
Alltså jag hänger mycket med de Malmö-komikerna.
Ja, är du i Malmö mycket?
Ja, jag är ganska mycket i Malmö. Min mamma och storebrorsa bor där och många av mina kompisar bor där.
Mm.
Och sen så som stupkomiker och sådär så är man ju rätt rörlig. Det är mycket gig lite över hela Sverige, så att...
Ja.
Men i Malmö brukar jag också kanske stanna lite längre då för att hälsa på lite släkt och vänner och sådär.
Mm.
Men du började kolla bara på, bor du i hus eller lägenheter?
I lägenhet.
Mm. Så det finns lägenheter där i Göteborg? Mm. För i min barndom kände jag ingen som bodde i lägenhet.
Nej, för det finns ju inte i Järup.
Nej, okej, där finns inga lägenheter.
Jag tror inte ens att det finns, alltså om man vill hyra något tror jag inte man kan, det tror jag inte man kan göra i Järup. Det är bara, vad heter det?
Köpehus,
ja.
Ja, vi bodde i någon form av kedjehus tror jag det kallas. Alltså de sitter ihop med garageportarna emellan.
Ja, men det är ju såna, nästan bara sådana hus som finns där, vad jag har sett.
Ja, vad kallar du Järup? Alltså som by, sovstad... tätort eller någonting annat.
Sovstad.
Du kallar det sovstad?
Nej, men vad är det? Vad är en sovstad?
Men det är en stad där folk mest sover. Alltså man jobbar där inte oftast.
Så är det
man
nog.
Gör inte så mycket annat där.
Nej, men så är det nog. Det är därför det är den konstigaste staden jag har bott i. Eller byn, jag säger by då. Men det är de konstigaste stället för att... det är inget typ... Ja, men som att man inte kan köpa mjölk där, inne i Järup. Alltså, för de som bor där. Alltså,
Ja, men det är, om man bara kan gå över tågspåret så är det ju inte så farligt. Men
nu håller de på att bygga om tågspåret, vilket gör att det tar ett tag att gå mellan dem. Det är som två olika byar, lite grann.
Hur många är det som bor i Järup nu för tiden?
Jag vet inte.
Alltså jag tror att det var, när jag växte upp där så var det någon 3-4 tusen.
Mm.
Men jag tror det har nog dubblats sen 90-talet. Att det kanske är 7-8 tusen nu.
Ja.
Om man inkluderar Jakriborg. Jag ska kolla. Det är Järups Wikipedia-sida. Jag tror jag är en av de få kändisarna som står på Järups Wikipedia-sida.
Är det så?
Ja, jag tror det är jag och Emil Jensen bara.
Är Emil Jensen därifrån också?
Ja.
Ah,
han är ett par år äldre än vad jag är, men jag minns ändå honom från min barndom.
Mm.
Han var väl liksom, ja men, han var väl en av dem som klädde sig lite speciellt och sådär. Ah. Det ska vi se hur många folkmängden är, alltså 5675 invånare. Och det är 228 hektar. Mäter man verkligen i hektar nu för tiden?
Jag vet inte.
Och då ska
hur många
vi
invånare var det, sa du?
Det var 5600.
Ja, jag tror Jakriborg kanske är 1000 invånare.
Mm. Mm. Nu ska vi se. Personer från orten. Oj, det har kommit en till.
Jag?
Nej,
jag är inte
den. Men kanske efter det här, efter den här podden har släppts. Det står, från Järup kommer bland annat musikern, skådespelaren och estradpoeten Emil Jensen och innebandyspelaren Niklas Gide samt serietecknaren, komikern och rapparen Simon Gärdenfors.
Mm.
Man undrar om Niklas Gide är släkt med Han är en yngre bror till programledaren Peter Gide.
Ah, ja.
Mm, men du har inte...
Är Peter Gide också därifrån? Men det, då tror jag han ju stå där.
Inte. Nej, det borde ju stå. Ja. Nej, det är nog bara att, att han har flyttat dit.
Ja.
Det står att Gide är ambidexter.
Vad är det?
Är det inte när man är både högerhänt och vänsterhänt?
Okay.
Det är väldigt roligt att det står på den rad 4 på hans Wikipedia. Jo, det är det. Jo, det är tvåhänthet.
Ja.
Både, men det kanske är bra när man är innebandyspelare att ja, man kan byta hand på klubban om ja. Det finns någon poäng med det.
Men alltså sovstad var en ganska bra benämning på det. För att,
det är bara stad som kanske är lite missvisande.
Ja, sovby. Men jag tror nu ska det öppna ett stort Coop.
Det här? Coop Forum?
Typ, ja.
Mm. Ja, men, det kanske förhöjer... Men det finns alltså i Jakriborg, för att, ja, men innan på min tid i Järup, då fanns det en kiosk där i centrum.
Mm.
Det fanns en post, på den tiden gick man ju in på posten liksom.
Mm.
På det sättet att det fanns en bank där.
Mm.
Och det fanns Ica Blombergs, som var en liten matvarubutik.
Mm.
Ett litet bibliotek också.
Ja, men det finns bibliotek nu också.
Ligger det i Jakriborg eller ligger det?
Det ligger i Järup.
Okej. Okay. Och så Järup skola låg liksom andra sidan, väldigt nära det centrum. Man bara gick över en liten stig.
Ja.
En cykelstig kan man säga, en cykelväg.
Mm.
Och så kom man till det. Men Järup skola ligger kvar, gissar jag.
Järup skola ligger vid biblioteket.
Okej, ja.
Och sen så finns det någon förskola också.
Ja.
Men jag är väldigt dålig. Jag hittar typ inte in i Järup.
Nej. Men kommer dina barn... Hade du två barn eller?
Mm.
Kommer de gå i skolan och dagis och sånt? Eller förskola, säger man väl nu?
Alltså, de går
i Malmö, ja.
De går på förskolan i Malmö nu. Men sen, min dotter ska börja skolan om 1,5 år. Är fortfarande lite sådär att vi inte vet var hon ska gå.
Nej, okej. Okay. Kanske Järup skola då.
Ja.
Mm.
Du gick där, antar jag.
Jag gick på Järup skola. Mm. Och sen flyttade vi till Lund... innan jag började, alltså det gjorde vi i mellanstadiet redan.
Mm.
Så de flesta från Järup fick gå i skolan i Staffanstorp. Vilket jag hörde från mina kompisar var rätt, alltså att det var rätt mycket hårdare stämning i Staffanstorp.
Okay.
Alltså det var mer så, det var så tufft klimat, att det var mycket slagsmål och sådär där. Så jag är rätt glad att jag flyttade till Lund, tror jag.
Mm.
Jag och hade nog inte orkat lika mycket, alltså så här,
nej.
Gå runt och försvara mig hela tiden.
Nej. Men jobbade när dina föräldrar bodde i Järup, jobbade de i Järup då? Nej, de pendlade till
Järup. De jobbade i Lund båda två, tror jag.
Mm.
Jag vet, min mamma, ja, men, ja, i Lund, jag tror inte det var Malmö någon gång, men vi flyttade från Malmö, jag föddes i Malmö, sen flyttade vi till Järup när jag var 0.
Mm.
Och sen bodde vi där kanske när, fram tills jag var 12 eller något sånt där.
Mm.
12-13 så flyttade vi till Lund.
Mm.
Men du trivs ju, vill du bo kvar där?
Jo, men jag trivs ganska bra. Alltså det här med avståndet till Malmö och så är inga problem. Alltså att åka tåg och pendla och så, det är inte där, det som gör att jag inte trivs. Utan det är lite jobbigt, de håller på att bygga om den här stationen då. Så att då är det liksom att ta sig... till biblioteket till exempel, tar liksom 30 minuter
typ, promenad
från mig. Alltså från min port till biblioteket, om jag ska gå med barnvagnen och så. För att de håller på att bygga om. Det är ju en järnväg då, emellan. Mm. Och så håller de på att bygga om den, så att de har gjort som en omväg, en grusväg som man går på.
Ja, det är ju rätt långt. Ja. Då går det ju snabbare och bara... Men du kan ta tåget in till Malmö om du vill.
Ja, det tar typ lika lång tid att åka till Malmös bibliotek som att gå till...
Och Lund Järnvägs hade gått ännu snabbare förmodligen.
Ja.
Det tar ju 7 minuter.
Precis. Men sen är det att alltså tågen går ju en gång i halvtimmen, så att det är inte som tunnelbanan liksom.
Nej,
så att
man bara det är kan det hoppa som är på.
Nej, precis.
Just det. Det kommer jag ihåg när jag flyttade till Stockholm, att det var så här, man förgärde på det så här, yes, det är bara 20 minuter till nästa tåg. Men här är man ju sur om det är över 3 minuter till nästa tunnelbana.
Precis. Så att jag trivs, men det är lite liksom praktiskt krångligt att bo där. Alltså inte att ta sig till någon annanstans, utan bara att ta sig till saker inom byn. Alltså till exempel att ta sig till det finns ingen lekpark i Jakriborg.
Mm.
Så då måste man liksom ta sig den här lilla vandringen på 20-30 minuter in till
Järup. Ja, nu förstår jag.
Mm.
Men vad gör du? Är du mycket i Stockholm?
Ja, men nu har jag varit där sen jag släppte min nya bok i höstas och sådär.
Mm, vad heter den?
En dag i öknen heter den.
Mm.
Den handlar om föräldraskap typ.
Mm. Och det är en diktsamling?
Nej, det är en roman.
Okej, okay, ja. Och du är uppe och gör lite promotion-jobb för den och sånt?
Ja, i höstas var det mycket sånt. Nu har jag varit upp, nu igår så var jag med i Nordengren och Epstein, om det där radioprogrammet. Om
ja, ja, ja. Det var den, P1, eller?
Precis, de hade sitt sista avsnitt så hade de en show.
En live-show?
Mm, en live-show.
Mm.
Nej, men jag tycker det är kul att vara uppe i Stockholm, faktiskt. Ja.
Du sa lite så, för vi sa, jag sa när du kom in i lägenheten så sa jag, jag tror inte vi har träffats.
Mm.
Och så sa du, när vi umgås nog inte i samma kretsar.
Nej, men jag tror inte, alltså har vi några gemensamma vänner liksom?
Ja, Bianca,
ja.
Alltså vi umgås ju inte jättemycket, men det vi är väl ändå...
Men Bianca är en ganska ny vän till mig. Mm. Vi lärde känna varandra typ i våras, somras och sådär. Så att,
hur lärde ni känna varandra? Du hade ju poddat med Anna Björklund.
Ja, det var nog via Anna Björklund kanske. Eller podden i alla fall.
Och känner du henne via tidningsbranschen eller?
Henne lärde jag nog känna kanske via Twitter eller något sånt där.
Just det.
Mm.
Är du aktiv på Twitter?
Ja. Mm. Just det. Inte så att jag liksom... det är ingen identitet liksom.
Nej, det är nog få som ser det som sin främsta.
Men vissa är ändå så att det är en stor del av deras liv att sitta på Twitter.
Ja.
Och liksom prata med folk och ha sina kompisar där och så.
Mm. Men det var väl i, alltså det känns som både alla de Della Q-personerna var ju rätt aktiva på Twitter. Det var lite där de gjorde sig kända.
Kanske var så. Ja, det var det nog. Innan Della Q. Ja, jo.
Ja, jo. Jag tror de hittade väl Moa Wallin på Twitter till och med. Och Anna Björklund har alltid varit väldigt... Det var där jag först sa någonting av henne också.
Mm.
Så det, ja, det...
Har du Twitter?
Jag har Twitter. Jag skriver mest skämt.
Ja.
Och gör reklam för gig och sånt.
Ja.
Och poddar.
Mm.
Men jag... Vad skriver du för någonting på Twitter?
Skämt.
Okej, du gör det.
Jag vet inte. Alltså,
aforismer.
Aforismer och skämt, ja. Mm.
Ja, för det, alltså, poesi är ju ganska likt comedy på ett sätt.
Mm.
Att man försöker liksom, ja, men, komma till en poäng eller säga någonting som väcker någon känsla på så få ord som möjligt kanske. Jag kan inte alltid så få ord som möjligt, men...
Ja.
Det är ju ganska likt.
Jag försöker ju, eller jag, en del av den poesin jag skrivit har ju varit ganska rolig ändå. Med poetiska mått mätt. Jag vet inte om en komiker skulle liksom tycka att det var roligt. Men jag tycker om poesi, alltså när poesi är som bäst så är den ju rolig, tycker jag.
Ja. Jo, så alltså jag konsumerar nog mest poesi i form av låttexter.
Mm.
Skulle du säga att det är någon skillnad på låttexter och poesi?
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Låttexter kan ju vara mycket sämre för att de har ju liksom en melodi som stöttar upp det hela.
Ja, att man kommer undan med mer.
Ja, precis. Precis.
Så är det ju med stand-up-skämt. Alltså om du skriver en one-liner.
Mm.
som är tänkt för stand-up-scenen eller liksom Twitter eller någonting,
mm.
Då måste det vara bättre än en rap-punchline. Ja. Rap-punchlines och sådär, det är ofta väldigt kassa ordvitsar.
Ja.
Och det skulle man inte komma undan med.
Nej, precis, på scenen.
Ja. Ja, det kan vara samma sak med poesi då.
Just nu på Twitter så har jag liksom ett litet projekt att jag försöker skriva ganska tråkigt.
Mm.
Alltså på gränsen till för tråkigt.
Ja, det låter intressant. Jag har varit inne på det, alltså på den tiden jag höll på med tecknade serier också.
Mm.
Då var det, alltså på 90-talet var det en trend med vardagsrealism. Mycket mm. självbiografi, men också den typen av vardagsrealism där det skulle vara liksom diskbänksrealism nästan.
Mm.
Jag gjorde en serie där, som handlade om mitt badrumsskap. Där jag ganska så här torrt gick igenom bara vilka produkter som stod i mitt badrumsskap. Då var det också lite den känslan att så här, man ska se hur tråkigt man kan göra nästan.
Precis. Jag tycker det känns intressant med det just nu. Jag tror att jag är lite trött på att saker ska vara så bra. Eller att man ska liksom anstränga sig för att göra det så bra som möjligt.
Mm. Det är en rätt rolig inställning. Jag tänkte på, känner du till Johan Vanloo?
Nej.
Han är serietecknare och skämttecknare. Jag har stulit det skämtet från honom en gång. I en rapplåt, apropå att man inte behöver vara så bra när man skriver låttexter. Mm. Men han gjorde en skämteckning som då var... Han hittade... Alltså det skämteckningen består att han publicerade en annan gammal skämteckning liksom så här från kanske tidigt 1900-tal.
Mm.
En jättedålig skämteckning. Och så säger han själv så här, att fan... Jag önskar att jag hade varit skämttecknare på tidigt 1900-tal. Mm. Nu för tiden måste man vara så jävla bra hela tiden.
Ja.
Men det hade jag då som någon raptext. Alltså så här, jag önskar att jag var rappare när det var 80-tal. Nu för tiden måste man vara så jävla bra. För på 80-talet var det lite mer vad som helst gick.
Ja. Jag har liksom känslan av att till exempel man vill inte bli retweetad nu för tiden. Alltså man är typ skäms om man blir för mycket.
Aha.
Om man får en sån
är
viral...
Är det mainstream?
Ja, precis.
Det är för mycket sällan.
Men varje gång man får en sån här tweet som blir lite viral, liksom, om det kommer upp i några hundra likes eller så, då är det så dåligt. Alltså det är alltid det dåliga. Som man liksom...
Ja, men alltså det kanske är så att det är som flest fattar.
Ja, precis.
Mm. Och då är det kanske det enklaste.
Ja.
Jo, så kan det ju vara. Men ibland, ja, men det känner jag inom stand-up också, att liksom, det kan vara så att ganska beskämt är de som folk skrattar mest åt, för att det är någonting som alla fattar.
Mm.
Men, ja, men det bästa är väl när man hittar någonting man själv tycker är bra som blir uppskattat av många också.
Mm.
Fast jag tänker som poet, det känns som en av de smalaste konstformerna som finns nu för tiden.
Ja.
För att välja den måste man nästan ha den inställningen att man inte bryr sig så mycket om vad som blir populärt eller vad som alla fattar, eller?
Mm, nej, men precis. Alltså jag gillar ju, det är kanske därför jag inte har så lätt för att kalla mig poet, för jag gillar ju inte alls den branschen, eller den yrkesgruppen. Alltså
du umgås inte med andra poeter?
Jag umgås med lite andra poeter liksom i min generation, så.
Mm. Vilka då? Vad heter de?
Ja, men Elis Monteverdebyrå till exempel, om du vet om det.
Ja, jag tror att till och med har träffat honom någon gång. Mm. Han testade att köra stand-up lite just på Kristoffer Nyqvists klubb.
Ja, vad tyckte du om det då?
Hans stand-up?
Ja.
Han var väldigt färsk, ska jag säga.
Mm.
Och han drog över tiden ganska mycket och det var... men alltså absolut så, alltså mitt första gig var också, eller alltså mitt första gig var väldigt dåligt. Jag fick inget skratt alls. Så liksom att bedöma någon efter deras första gig är ganska hårt liksom. Mm. Men han skulle säkert kunna bli rolig.
Ja, jag tror att han körde sin grej lite.
Mm, det kanske mer var poesi än stand-up han körde. Jag vet inte exakt, men han har säkert potential om han har... Jag har inte sett honom fortsätta med det. Så. Mm.
Jag skulle ju också vilja vara komiker.
Aha, stupkomiker eller?
Ja, varför inte?
Mm. Har du planer på att testa det?
Nej.
Har du scenskräck?
Nej, det har jag inte. Men det är väl att jag har massa annat för mig också.
Just det.
Men det är ju lite så här, kanske bara en dröm jag har. Alltså lite som att man också skulle vilja vara typ arkeolog.
Mm.
Alltså förstår du?
Just det, det finns massa grejer man tycker verkar kul, men om man tänker så här, måste jag börja från början och jobba mig upp så orkar jag kanske inte riktigt nu i alla fall.
Precis, precis. Jag vill mer kanske glida in på en räkmacka eller så.
Mm.
Jag vill liksom inte jobba från botten, utan...
Nej, men du kanske, alltså vissa har ju lite tur. Mm. Alltså så att de visar sig vara någon form av, kanske inte bara naturbegavning, utan även någon som... Folk bara gillar.
Mm.
Alltså det är kanske ändå värt en chans att ifall det skulle vara så att du ställer dig på scenen, du får jättemycket skratt, det går bra, du filmar någonting, lägger upp det på sociala medier, sen plötsligt så är du jätterik.
Ja,
det är inte omöjligt. Det har hänt förr.
Ja. Jag tycker väldigt mycket om att bli uppskattad för att vara rolig.
Mm.
Ja.
Jag förstår det. Det gör jag också.
Mm.
Men ja, alltså, men på ett sätt kan det vara lite skönt med poesi då, att man, för att man, annars man har inte kravet på sig att vara rolig.
Exakt.
På samma sätt.
Men det som är väldigt bra med poesi, det är att förväntningarna är väldigt låga. Alltså det är samma sak som, det är väldigt lätt att vara ansedd snygg inom den branschen, eller vad man ska kalla det. Förstår du vad jag menar? Alltså om man är artist så är det ju svårt att... Då är ju ribban för att vara snygg ganska hög.
Ja, jo,
det är lättare att vara en snygg poet än en snygg sångerska.
Ja. Men jag gissar att det inte var därför du valde poesi som uttrycksform.
Nej, jag vet inte varför jag valde det.
Nej, de flesta, det känns som väldigt många unga människor, kanske framförallt tjejer, skriver dikter.
Mm.
Och sen är det kanske vissa som slutar.
Mm.
Men du, gissar jag då, skickade in det till tidningar och...
Ja, men jag var väldigt så här, att jag inte tog några nej liksom. Alltså många blir så här deppiga av att få ett nej från Bonniers och bla bla bla, refusera det. Och jag var så här, att jag inte gick med på det liksom. Alltså jag verkligen tvingade mig in i den branschen, kan man säga.
Ja. Gick du på mycket så här poesiuppläsningar och sånt? Poetry slam och sånt där?
Nej, jag har aldrig hållit på med poetry slam.
Men?
Det föraktar jag ännu mer. Men,
ännu mer än en vanlig poesi?
Ja, precis. Mm. Jag skrev, när jag var typ 24-25 kanske, så skrev jag en debattartikel i Aftonbladet Kultur om att förlagen borde publicera fler unga poeter eller något sånt där. Och det blev liksom som en kulturdebatt då. Fast att jag inte var publicerad, så jag var ingen poet då.
Nej.
Mer än att jag...
Men det var lite att du själv ville bli publicerad som ung poet.
Ja, men det gjorde ju att jag blev poet. Alltså, ja.
Du blev publicerad efter det?
Ja, fast inte på grund av det.
Nej.
Men att jag ändå blev ett namn då. Liksom. Mm, så jag tycker liksom ändå att jag har tvingat mig in i den. Till den. Jag har tvingat till mig den titeln, kan jag ändå säga. Men sen tycker jag att jag förtjänar den också.
Mm, jag tycker ordet tvinga där är inte helt på sin plats.
Nej.
men du har kämpat för den kanske.
Ja. Alltså jag har i alla fall inte suttit och väntat på att Bonniers eller några ska... säga ja till något manus. Men,
har du blivit utgiven av Bonniers?
Nej.
Men jag har svårt att se vad den här debatten, vad det finns för, alltså hur debatten ser ut. Så här, du skriver de stora förlagen borde publicera fler unga poeter.
Mm.
Och kommer det något mothugg då?
Ja, men det var det jag blev lite förvånad över också. Mm. Men det... Ja,
alltså så här, ett argument är så här, nej, men det är ganska få som vill läsa det, så att vi...
Ja, det var lite sånt och så, och sen så var det... Det blir väl alltid något så här att, ja men tänk på hur svårt det är att bli publicerad om man är rasifierad, typ. Alltså lite såna vinklar på det.
Ja.
Och lite så här, och tänk vad arbetarklass då, det är ännu värre, alltså lite sånt.
Mm.
det är inga jättebra minnen från den debatten, men ja.
Nej, det låter ganska tråkigt, ja. Som en ganska tråkig debatt. Men men du alltså, hur vandrar oss igenom ditt liv? Du gick ut skolan i Linköping.
Ja, gymnasiet där. Mm.
Vad hände sen?
Sen så pluggade jag psykologi på alltså så här kurs, strökurs, du vet.
Mm.
30 poäng typ.
På vilket universitet?
På Linköpings universitet.
Okej. Okay. Mm.
Och
då skrev du poesi vid sidan om då, eller?
Ja.
Mm.
Och så sökte jag till olika folkhögskolor och så. Skriva. Okay. Så jag sökte till så här Biskopsane och Skurup. Och, så.
Och publicerade du dina dikter på nätet eller någon annanstans under den här perioden?
Ja, det tror jag gjorde.
Mm.
Lite grann. Alltså, någon Tumblr eller något.
Okej.
Okay. Lite olika saker.
Mm. Fick du någon uppmärksamhet för det?
Nej.
Okej. Okay.
Men jag fick ju ganska, alltså jag visste ju att jag alltid haft gott självförtroende med skrivandet liksom.
Mm.
Och blivit uppmuntrad också typ, av lärare och sådär. Men det kanske många blir.
Kanske det.
Mm.
Och sen var det efter den här debattartikeln du blev publicerad första gången? Alltså på papper då eller på ett etablerat
alltså,
förlag?
Sen när jag hade sökt lite alltså det tog några år innan jag kom in på någon folkhögskola, men sen kom jag in på Skurups skrivarlinje.
Mm, utanför Malmö va?
Ja, eller utan ett ganska långt ifrån Malmö ändå.
Mm.
Det var liksom så jag kom till Skåne då.
Mm.
Sen några år senare publicerade den där debattartikeln. Men då, sen gavs jag ut på ett litet chapbook-förlag. Alltså chapbook är typ som ett häfte med poesi. Alltså ingen bok så.
Print on demand.
Precis. Eller typ, alltså det är så här, det var liksom, det var inte så här egenutgivning eller så, utan det var ett norskt förlag som Elis också blev publicerad på samma veva.
Gick ni i samma skola?
Nej, men jag lärde känna honom under de åren liksom.
Mm, mm.
Och sen så publicerade jag den där debattartikeln. Men det hade inte med varandra att göra. Men det blev så.
Mm. Och sen stannade du där. Du fick barn i Skåne och fastnade där.
Ja, och sen gav jag ut min debutroman typ något år senare.
Okej, och det är en prosaroman då?
Det är en prosaroman, ja.
Okej.
Okay.
Mm. Hur många diktsamlingar och hur många prosaromaner har du gett ut?
En diktsamling, eller två om man räknar den där chapbooken. Och två romaner.
Okej. Okay.
Mm.
Och vilket av dem brinner du mest för?
Nej, men inget av dem. Alltså... Eller liksom,
du känner att du brinner inte för ditt skrivande?
Jo, det gör jag verkligen, men inte någon speciell forum sådär.
Nej, okay,
men vissa, alltså det är därför jag inte gillar den där branschen heller, för att det är mycket så här att man ska välja om man är poet eller prosaist och så. Alltså det är helt, jag tycker det är helt ointressant.
Det finns ju väldigt många som jag har gjort båda under sin karriär.
Ja,
men det verkar ju vara lättare att slå igenom som prosaförfattare än som poet.
Ja.
Men om man O.L. Beck är en av de mer kända författarna nu. Han har ju skrivit poesi också.
Mm.
Men det är väldigt få som har läst hans poesi. Och väldigt många som har läst hans romaner.
Mm.
Och så är det väl med ganska många författare att de har skrivit poesi också.
Ja.
Gett ut lite, men det är inte där intresset, det stora intresset finns.
Nej. Jag vill bara skriva det som jag känner för stunden liksom.
Mm. Det vill nog alla.
Ja.
Men vad handlar dina romaner om?
Måste jag prata om det?
Nej, jag kommer inte pressa dig. Men är det självbiografiskt?
Nej, det är inte. Jo, min senaste är det.
Mm.
En dag i öknen. Den handlar liksom om att bli mamma.
Okej, och öknen är en symbol för att det är torrt. Tråkigt.
Ja, precis.
Nej, jag är rätt intresserad.
Men det är väl som du sa, med kärlek och vardag och allt sånt där.
Ja.
Det är väl lite så.
Mm. Det var en kort sammanfattning. Jag var rätt stressad också för att du skulle komma. Alltså så här, jag sa, okej, jag kanske måste läsa någonting.
Mm.
Kände jag. Så att jag satte mig inte ner i det här lugna tempot. Jag gissar att
Nej.
Man egentligen ska göra när man läser poesi. Jag hetsläste.
Jag vet att det finns, någon dikt finns som Dagens dikt i P1 som man kan lyssna på.
Mm.
Om man inte orkar. Om man inte har så här attention span att läsa. Kan man lyssna.
Ja. Okej. Okay. Mm. Är du nöjd med den dikten som lästes?
Ja, men det tror jag.
Mm.
Jag skrev den för länge sedan, men ja.
Så nu är du uppe i Stockholm av någon annan anledning, eller är det?
Ja, men det var ju den här Nordengren och Epstein.
Idag. Just det, ja.
Gud vad den här ölen inte är god.
Nej, det var därav att jag varnade ganska mycket. Men du sa, jag kan dricka alla öl.
Ja, men jag hade nog inte druckit alla öl. Alltså sådär, IPA och så kan ju ändå vara lite trist att dricka. Alltså det är så surt liksom, man orkar inte i längden. Men det är ändå helt okej. Okay. Men det här var ju
något annat. Stout ska du undvika då?
Ja, stout ska jag undvika då. Mm. Bra.
Mm. Okej, men tillbaks till Hjärup då. Mm. Nu har vi fått känna dig och din karriär lite närmare.
Ja.
har vi gått igenom allt som finns i Hjärup då? Det fanns alltså som, eller numera då, Jakriborg, stadsdelen.
Mm.
Det fanns en pizzeria, en Tempo hette butiken, va?
Mm.
Ska komma en större Coop.
Ja, men den kommer ligga i Hjärup mer då. Okay. Eller snarare lite utanför Hjärup, tror jag. Det kommer vara en sån bil som man kan åka bil till, tror jag.
Ah, en sån.
Ja. Lite trist.
Ja.
Om det blir så. Men, jo, så finns det en frisör.
Där är Jakriborg också.
Mm.
Mm. Har du gått dit?
Nej, faktiskt inte. Jag ringde en gång för att jag ville att min dotter skulle klippa sig där.
Mm.
Sen blev inte det av, men då svarade de direkt. Och det var så här, ja, hon kan komma imorgon. Eller liksom, det var väldigt så här, bra öppettider liksom. Så blev jag lite förvånad över. För att det är mycket där som inte är öppet. Alltså, det finns någon, ja, det finns en blomsterbutik, en jättestor blomsterbutik.
Okay.
Som aldrig är öppen.
Nej, varför inte det? Finns det några kunder eller?
Ja, men alltså tänk dig liksom 1000 personer bor i Jakriborg och det är en jättestor blomsterbutik.
Ja, men det kunde de ju tänkt på innan de öppnade en jättestor blomsterbutik. Det är konstigt att öppna den och sen inse.
Ja, det är en blomsterskola. Eller det är så här att man kan lära sig typ att arrangera blomsterarrangemang, du vet.
Det känns som någon som är väldigt rik eller så här, har en rik partner eller någonting som har startat den här som inte har tänkt på om det är lönsamt. Eller...
Precis. Och vad finns det mer? Jo, ett café som är mitt emot pizzerian.
Ja, men där har jag också varit inne.
Ja, men då är det så roligt för att då är det liksom samma ägare till pizzerian och kaféet och samma personal.
Jaha, så att de liksom, bara glider emellan.
Alltså, så om man vill ha något i kaféet, då får man liksom gå över gatan in på pizzerian och säga så här, hej, jag vill vara i kaféet, eller liksom, jag vill handla något där.
Hänger du på det kaféet någonting?
Nej.
Du sitter inte och skriver där?
För det första tror jag att de bara har öppet på sommaren.
Okay.
Men i somras så satt jag inte där.
Men.
För att alltså det var mycket så här, det var inga goda saker. Alltså det är så här delikatobollar i så här plast.
Ja, jo, det man tänker en sån här halv fralla med kanske oston, skiva paprika.
Precis.
Som har svettats ihop på något sätt.
Ja, precis. Så eftersom att det är liksom 2 meter hem då, så det känns meningslöst att sitta där och äta en äcklig fralla.
Men du sitter mest hemma och skriver då?
Ja, eller så åker jag in till Malmö.
Okej, okay, och var sitter du på ett café i Malmö då och skriver?
Ja, typ. Eller så sitter jag på pizzerian i Hjärup.
Mm. Och där kan du sitta, blir du störd av alkisarna där då när du sitter och skriver där?
Nej.
Men de håller sig...
De blir ju lite nyfikna sådär. Alltså de undrar ju vad det är för någon som sitter där.
Mm.
Eftersom att det bara är de som sitter där.
Annars.
Så då kanske de så här säger något. Försöker prata. Alltså de tror väl att liksom alla som sitter där vill snacka. Alltså alkisar vill ju snacka liksom med andra människor. Men jag brukar bara liksom visa att jag inte vill... Jag är inte så social sådär, med främlingar. Jag gillar inte att sitta och snacka med alkisar. Gör du det?
Om jag är på rätt humör kanske. Men för det mesta så brukar jag vara upptagen med någonting. Alltså så om jag går till ett kafé, om jag går och tar en öl med någon kompis, så kan det ju hända att det kommer fram en alkis och vill snacka.
Mm.
Och då brukar jag vara så här, fan, jag vill prata med min kompis istället.
Mm.
Om jag ska skriva någonting eller sånt där, så vill jag vara koncentrerad på att göra det.
Mm.
Men kanske om jag är på semester,
mm,
och så här, nu ska jag bara gå ner till den lokala baren eller pizzerian,
mm,
då kan jag tycka det är kul att prata, mm, med en alkis liksom. Mm. Fast de brukar vara rätt jobbiga efter ett tag.
Ja.
Jag gillar nog mer idén och tanken på det. Det är, ja, väldigt sällan jag gör det på riktigt. Och,
nej, men precis.
Jag tycker det kan vara lite kul ibland att prata med främlingar. Liksom.
Mm.
Men jag tar mig inte riktigt tiden.
Nej.
Och det är så sällan det är någon som är kul. Det är, ja, oftast det är bara folk som är jobbiga.
Ja, det finns roligare saker att göra än att prata med Alex.
Ja, pratar du mycket med främlingar på internet?
Nej.
För jag tänkte att det är lite samma grej som att vissa lägger rätt mycket tid på att tjafsa med folk på Facebook eller Flashback eller familjeliv eller sånt där. Det gör inte jag heller liksom. Mm.
Nej, men det är väl samma sak där. Jag kommer ihåg att jag tjafsade lite med någon på Facebook för ett tag sedan. Någon som hade läst någon artikel jag hade skrivit. Och så liksom bemötte jag det. Men till slut, det går bara runt, och så är det med alkisar också, allt går bara runt i en cirkel liksom. Att man får liksom aldrig, man kommer aldrig till en slutsats.
Nej.
Utan allt är bara så förvirrat.
Vad handlade den artikeln om du hade skrivit?
Jo, det var om de här tre papporna, om du kommer ihåg. Det var en debatt om dem. Det var ett program, det var ett program på SVT som hette Tre pappor, som handlade om så här mjuka pappor typ, som ville göra yoga och sånt.
Mm. Nej, det missade
jag. Ja, men då skrev jag lite om det. Men jag har märkt att så fort jag skriver något som handlar om män, så blir...
Du var kritisk mot de här tre mjuka papporna?
Nej, många var kritiska, men jag var mer så här att de... Det var väl bra att de försökte hitta sig själva, typ.
Okej. Okay. Varför skrev du en artikel om det?
Nej, men för att... jag försörjer mig på att skriva.
Jag tänkte ändå, om man säger ett program om tre pappor som är mjuka vill gå på yoga, så tänker man, okej, nu ska jag skriva en artikel om att, ja, det var väl bra att de,
ja, men det blev en debatt kring det, för att det var så många som tyckte att de var töntiga och så.
Ja,
och
jag tycker, och du försvarar
inte,
dem lite,
ja, precis,
där,
jag tycker inte att sådana där män som vill vara mjuka och det, jag tycker inte att det är så mycket fel på dem.
Nej.
Jag tycker att de gör det är bra.
Mm, det tycker jag också. Mm. Det är viktigt att vara snäll.
Ja.
Men då var det någon som...
Ja, men då blir det liksom... Jag märkte att så fort någonting handlar om män, och det spelar ingen roll om det är att jag försvarar manligheten, eller om jag... Alltså bara man, jag liksom diskuterar det på något sätt,
ja,
så ser vissa svart. Liksom,
ja, och jag tror bara det funkar på båda hållen faktiskt. Alltså om jag skulle skriva en artikel och uttala mig om kvinnor, så tror jag att många skulle bli arga också.
Ja, kanske, ja. Men problemet är att det är så få män som skriver om män.
Är det?
Ja, det tycker jag.
Förutom om sig själva då, kanske.
Ja, men precis. Men just att diskutera manlighet och sånt, jag tycker det är väldigt intressant. Men det känns inte som att män tycker att det är så intressant.
Jo, alltså jag tycker hela tiden... Alltså det har nästan blivit en kliché med... män som vill undersöka manligheten.
Mm.
Tänker jag på Henrik Bromanders romantrilogi om manlighet.
Han gillar jag i och för sig jättemycket.
Ja, vi är kompisar.
Mm.
Men han var rätt tidig med det också. Men sen tyckte jag bara att det dök upp fler och fler. Det är så här, okej, nu är det ännu en liksom, föreställning som handlar om manlighet. Eller...
Mm.
Och,
kanske mycket så fiktion och sådär, men om man tänker i kulturdebattsform så kanske inte lika mycket.
Jag läser ganska lite vanliga dagstidningar, men jag var på ett café här igår, alltså Sankt Paul bageri som ligger nära där jag bor, så hittade jag en DN. Och då var det så här, Nisse Edvard heter han som hade pappapodden och sånt där.
Aha,
han har skrivit en bok om manlighet. Och då tänkte jag, jag tyckte det var lite intressant, men jag tänkte så här att jag är nästan trött på att läsa om det nu. Om män som skriver om manlighet.
Mm.
Så jag blev förvånad när du sa att det är knappt några män som gör det.
Ja, men jag får väl kolla upp honom då. Men just det, liksom, jag håller med om att
har
det finns...
Har du läst Bromandos trilogi?
Ja, i alla fall två av dem tror jag. Jag läste den här om han som typ en incel.
Vän av ordning. Är det han som sitter på nätet?
Ja, exakt.
Och sen finns det bara en kram.
Precis, som den också, som handlar om kulturmannen som blir typ lite cancel. Eller han
det var innan MeToo, så det var lite så här professor, vad säger man?
Profetiskt.
Det var profetiskt. Typ. Det var nästan en profetia.
Precis.
Och sen den tredje handlar om en muskelbyggare.
Den har inte läst. Den är typ tempel eller något.
Ja, Rivala tempel, tror jag den heter.
Jo, men i fiktionform så kanske det har skrivits, men just så här, men det är, alltså det är lite som, jag släppte ju en bok om moderskap i höstas. Det är lite samma sak där, liksom att det sägs väldigt mycket, eller folk är typ väldigt trötta på ett sånt tema, att typ det är svårt att bli mor och sådär.
Är det svårt?
Ja, jag tyckte det, men många tycker inte det, vet inte. Men och ja, men kanske samma sak med manlighet, liksom att jag tycker att det är väldigt intressanta ämnen och det kanske pratas mycket om det, men jag tycker det sägs väldigt lite relevant, liksom. Så jag tycker fortfarande att det är väldigt intressant.
Men du, så du skrev den här artikeln handlar liksom om manlighet då på något sätt.
Den handlade om helt ärligt så alltså det handlade om det tv-programmet och att jag försvarade dem. För de blev väldigt liksom hånade i många artiklar. Men då var det någon sån Facebook-gubbe som liksom var väldigt... Alltså han, det var någonting med du vill ha såna där män. Eller det kopplades väldigt mycket... Han kopplade det till vad jag vill ha för män, typ.
Du vill ha att du vill ha mäsiga män då, tyckte han, eller?
Ja, precis. Men sen
vad
gick
hade
liksom
han
bara runt.
Det?
Jag vet inte.
Han blev nyfiken på vad tyckte han det var? Någonting att anmärka på.
Precis. Det var någonting med vad han tyckte var riktiga män. Men det var väldigt oklart vad han tyckte var riktiga män.
Kanske traditionella machomän då.
Ja.
Jag såg också igår på... Jo, incel... det har ju varit en modegrej att prata om också, incelkulturen. Det ser jag som en del i det här debatten om manlighet. Och jag såg igår på på SVT en dokumentär om Andrew Tate.
Just det, jag har inte alls hängt med i vem han är eller någonting, men han är typ någon sån här manlighetsikon på nätet eller något.
Ja, jag har liksom bara sett honom flimra förbi i flödet, men han men sen så jag hade inte så jättebra koll på honom heller, men han börjar väl som någon slags martial arts, vad säger man, kampsports snubbe. Och sen började han göra någon, alltså mycket såna här vagt till kraftigt sexistiska rants på sociala medier. Och hade gjort några kurser för män då, liksom, som det handlar nog om rätt mycket hur man blev vad den hette, något sånt academy, typ Hustlers Academy eller något sånt.
Alltså hur man ska bli mer manlig typ.
Jag vet inte om det var uttalat att man skulle bli mer manlig, men det handlar mycket så att man ska gå runt med svärd in hemma och liksom bordra sin kvinna och diska och sånt. Ja, men det var rätt, ja, men
han gillar inte kvinnor.
Jag gissar på att han är sexuellt attraherad av kvinnor. Men det kändes som ganska så antifeministiskt. På något sätt. Och sen, men sen lyckades han göra någon form av liksom pyramidspelsliknande grej på sociala medier. Att om man liksom fick folk att köpa hans kurser så fick man en del av vinsten. Och då började folk dela det för att de ville ha de pengarna. Liksom. Så då blev han på väldigt kort tid extremt stor på sociala medier. Och blev väldigt rik. Och, Men sen började det komma fram lite mer våldtäktsanklagelser och, och våld mot kvinnor och lite sånt där.
Mm.
Så sen blev han grip och han gjorde någon så här webbshow med kvinnor då också som antat var någon form av sexchattar liksom. Som han, men så blev han gripen nu i, vad var det, Rumänien eller Bulgarien för då våldtäkt och trafficking tror jag han blev.
Vad mysig han låter.
Jo, alltså det är ju, det är väldigt mycket tragiska öden och sånt i den här dokumentären, men han är ju komiskt omysig på ett sätt.
Ja.
Att det är så, det blir ju ändå som en superskurk på något sätt. Ja. Liksom. Ja, det var lite svårt att hålla sig för skratt. Det här att han, när han liksom fullt seriöst uppmanar folk att gå runt med svärd i hemmet. Ja, då har vi pratat i över en timme nu. Vill du stanna kvar och spela in lite Patreon-exklusivt material för de lyssnarna som vill lyssna på det?
Absolut. Ska jag säga något smaskigt då? Snaskigt.
Det får du jättegärna göra. Har du något har du något smask på lager?
Nej.
Okej, då har vi inga falska, jag har inga falska förhoppningar till.
Men man vet aldrig.
Nej, man vet aldrig, det kan komma smask. Ja. Fan, äckligt det låter också.
Men vad säger man? Säger man inte smask?
Man säger smaskiga saker. Men bara ordet smask. Det låter,
ja, det låter äckligt.
Även att kalla godis för snask tycker jag låter lite äckligt.
Ja, det gör det verkligen. Jag skulle inte kalla det för snask.
Nej, det är inte många som gör det efter. Ska vi köpa snask? Lös snask låter ännu värre.
Ja.
Lösvikt snask. Det är farligt när fnask.
Ja, det är det.
Men vi får se om det kommer något snask. Något snask. Smask och snask. Båda två kan man ju använda i det sammanhanget.
Det kanske kommer snask och smask.
Det kanske kommer det.
Ja.
Men det här var allt från den här veckans ordinarie avsnitt av Arkivsamtal. Varje vecka så släpper jag ett bonusavsnitt av den här podden exklusivt för er som donerar en valfri summa per avsnitt på patreon.com/arkivsamtal. Patreon.com/arkivsamtal alltså. Det finns redan över 40 exklusiva avsnitt som du får tillgång till, så det är mycket kul för valfri slant. Vill du bara vara schysst och säga tack för åratal av underhållning så kan du även swisha en slant på 0760-724728. All denna info finns även i avsnittsbeskrivningen. Och glöm inte att följa mig på Instagram och andra sociala medier. Där bjuds det på gratis skämt och mycket annat.
Jag heter Simon Järnfors.
Jag heter Anna Axfors.
Fullbordat samtal.
Mm.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.